Shabba, då är Tidaholmspodden tillbaka igen. Lördagen den 25 februari är det humorfest på Fyranhuset. Då kommer Nisse Hallberg, en av Sveriges mest uppskattade komiker, och Kristoffer Färnis, årets nykomling på Svenska Stand-up-galan, till Fyranhuset. De kommer bjuda på grym stand-up från klockan 19.30 till 21.30. Därefter så kör Fyranhuset Drängarna. Förköp till båda arrangemangen hittar ni på Tixter. Varmt välkomna till humorfesten och Drängarna på Fyranhuset den 25 februari. Så, då var Tidaholmspodden tillbaka igen, och med mig i soffan idag har jag en urtidaholmare, sa hon när hon kom hit. Hon heter Anna-Lena Josefsson. Välkommen till programmet.
Tack så mycket. Tack.
Hur är läget så här grått och trist ute? Är du höstmänniska eller vinter eller sommar? Eller?
Ja, jag är nog en vår- och sommarmänniska, tror jag. Det är verkligen lite tråkväder ute nu, kan jag känna.
Ja, brukar ni dra iväg något vintertid, familjen, på semester när det är sånt här väder, eller är det sommartiden?
Ja, det var lite mer förr kanske när våran dotter var liten. Då åkte vi iväg lite grann på vintervår. Men nej, inte nu, utan nu är jag hemma mest, tycker jag. Ja.
Yes, vi gör som vi brukar göra. Vi hoppar tillbaka till lite uppväxt och skoltid, så får du berätta lite.
Mm. Ja, alltså jag är ju, som du sa, här uppvuxen i Tidaholm och har ju då gått i skolan här på Kungsbro, som har blivit så fint nu. Så där gick jag ju både låg- och mellanstadie. Jag gick både i den stora röda gamla och i, ja, det som vi kallar gula skolan då. Så där började jag min skoltid.
Yes. Hur tyckte du var i skolan då? Om vi tar låg- och mellanstadie först. Var det sköj på lektioner, eller var det raster och kompisar och den biten, eller?
Ja, alltså, jag kommer inte ihåg så det är jättenoga, måste jag ju säga. Men jag tror jag tyckte det var kul i skolan. Det var, jag ville gå dit, kan man säga.
Ja.
Och ja, jag trivdes. Trivdes bra.
Mm. Vad vidare sen då? Högstadie, är det centralskolan då?
Mm, då heter det ju centralskolan, ja. Ja. Ja, det gick jag ju mina 7, 8, 9, ja. Och det var väl också trivsamt. Det var inget jag vantrivdes, inte på något sätt. Det var ju att det blir helt annat. Och det är ju man växer ju en hel del när man kommer till högstadiet liksom. Så det var ju rätt spännande då att börja.
Ja. Där,
tycker jag.
Hur kände du med ämnen här då? Hade du några favoritämnen på högstadiet där nere?
Ja, alltså det var väl egentligen de där praktiska ämnena. Jag gillar ju musiken och teckning, som det hette då. Hemkunskap, typiska praktiska ämnen. Det var väl mina favoriter, och kanske det jag var lite bättre i också än andra.
Ja.
Idrotten, eller gympa som det hette.
Ja, mm. Vad hade ni, kabaré och julspel och sånt? Och var det något du hängde på?
Ja, jag var med i kören på julspelet, vet jag, i, ja, kunde det varit 2 år eller? Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag vet att jag var med i kören och var utklädd till någon ängel där som gick fram runt Jesusbarnet där vid något tillfälle på julspelet.
Ja. När ni går in sen till, jag vet inte vad det hette på din tid, men när jag gick så hette det syokonsulent. När du ska välja gymnasier där, hur går tankarna då? Är det grupptryck, eller har du en egen uppfattning och pratat om ett hemma, hur du tänker med framtiden?
Nej, jag kan nog inte säga att det var alls något direkt allvars prat eller funderingar hemma, utan det var nog mycket kompisar. Och på den tiden så var det ju att frågan var ju, ska du jobba eller ska du fortsätta skolan? Och de flesta kompisar runt omkring mig, de fortsatte ju gymnasiet i Falköping. Och det, då gjorde ju jag det med, precis som min bästa kompis faktiskt. Så då blev det att jag började på social linje. Det var en 2-årig linje då i Falköping då, på Ollebergsgymnasiet heter det, va?
Ja, det gör det. Hur tyckte du det var att komma... Du sa det var ett lite stort steg mellan Kungsbro och sen till Central. Nu blir det ännu större steg. Nu lämnar du Tidaholm. Var det kul med nya folk och nya lärare och hela den biten? Eller?
Nej, jag skulle ju då säga det. Det låter väl lite hemskt kanske. Men jag tyckte att det var fruktansvärt. För det första så kom ju inte jag och min bästa vän då i samma klass. Och i den åldern när man är 16 år så kan det ju vara en väldigt stor grej. Så att jag ska ärligt säga att jag trivdes ju inte alls. Så jag ville sluta. Och gjorde så också. På kanske ett litet... ovanligt sätt. Mina föräldrar var på semester. Jag hade gått på den här linjen i 2-3 veckor tror jag det var. Och mina föräldrar var som sagt på semester och jag ville sluta. Så jag förfalskade min mammas namnteckning för man var tvungen att ha sina föräldrars påskrift. Och sen bad jag min morfar skriva min pappas underskrift. Och så slutade jag. Och de ringde väl hem vid något tillfälle och då talade jag ju om det. Jag har slutat gymnasiet. Och det var väl inga jättearga minner så. Men jag hade redan fått ett jobb. Så att jag tror att bara en vecka efter jag hade slutat så hade jag fått ett beredskapsjobb, heter det på den tiden, för ungdomar.
Ja, det var lite ovanligt sätt att sluta på. Men trivs man inte så trivs man inte. Nej. Det spelar ingen roll egentligen vilken ålder du är, men... Det är rätt stor skillnad, håller du med om, och nu mot då.
Ja.
Liksom hur mycket hjälp du kanske kan få. Och det här med att sätta 2 stycken från samma stad i olika klasser. Bästa.
Ja.
Alltså jag tror du får välja kanske lite nu att du får med dig i alla fall några kompisar.
Ja, det är klart att det var. Och jag kan ju tillägga det att kompisen hon slutade också. Och fick också jobb. Så att Vi fortsatte ju umgås och träffas. Så att som sagt, det var på den tiden det fanns jobb för ungdomar.
Ja.
Så att,
hur var det att komma ut i arbetslivet här nu då? Första jobbet, hur tyckte du det var?
Det var ju jättespännande, för då tjänar man ju pengar. Och det var ju alltid intressant. Och det här jobbet, det var faktiskt på Skattemyndigheten som kontorsbiträde.
Ja, okay.
Så att det var ju underbart att få den här första lönen. Och... för den lönen köpte jag mig en stor, jättekompakt, klumpig stereo faktiskt.
Okej.
Ja.
Ja. Vad, kökort och sånt, är det någonting du tar snabbt här sen?
Ja, det försökte jag ju ta så fort det gick. Så jag körde upp ett par veckor efter jag hade fyllt år, 18.
Ja.
Så det var ju också en stor, en riktigt härlig händelse när... jag körde upp tillsammans med en skolkamrat och det var härligt. Jag kan känna den känslan än idag när vi körde upp och klarade oss i Falköping. Och Britta Wernklint som var med oss då, hon sa att allt var klart, att nu har jag en litet ärende nere i Falköping så ni kan ta bilen och åka lite en sväng en timme.
Oj,
det var lyx.
Ja, det är klart.
Ja.
Din första bil då, är det någonting du sa stereo köpte du för första lönen där? Kommer du ihåg din första bil?
Ja, det kommer jag ihåg. Då var jag äldre när jag köpte den första egna bilen. Jag tror att det var en... nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg hur den såg. Det kunde ha varit en Peugeot, tror jag. Nu blir jag jätteosäker.
Ja.
Den var silverfärgad och läckte in väldigt mycket vatten, vet jag vid... fötterna.
Ja,
gudars.
Ja, men det är också en känsla, första bilen där. Lånade du bil där innan? Du sa att det gick ett antal år.
Ja, var alla föräldrar och pojkvän som fick låna ut bil. Men det är frihet.
Hur länge är du kvar på Skattemyndigheten här då?
Det är väl ett år ungefär. Så att därefter sen var det här slut och det var ju liksom ett tillfälligt jobb egentligen. Och då någonstans där så hade jag väl tänkt att nej, jag måste väl ändå gå gymnasiet. Det är ju det man ska liksom, va. Och jag hade ju liksom inte alls känt vad är det jag vill, vad vill jag? Och då tänkte jag kanske ska gå någon sån här kontorslinje. Så då sökte jag till något som hette DK, alltså distribution och kontor. Eftersom jag hade jobbat med det lite grann. Och kom in och började inte.
Nej,
jag gick inte. Jag var inte mogen för det heller då, kära barn. Men så att då vart jag faktiskt arbetslös ett litet tag. Och gick och stämpla. Och sen fick jag också tillfälligt jobb som hemsamarit det här året då. Så då var jag ute och hjälpte till mest hos äldre personer att städa och baka och laga mat och lite sånt.
Hur var det jobbet då?
Kul. Det var kul, och det var väl också där kanske allting lite grann i mina tankar kom fram till att det är väl människor jag vill jobba med, och någonting med service och omvårdnad och omsorg. Och där kanske det här mogna äntligen då när jag var 18 att söka till vårdlinjen. Så nu är vi inne på tredje gymnasiesöket här.
Tredje försöket.
Jajamensan.
Ja.
Och så blev det ju då. Så jag började där när jag var 18.
Ja. Och de 3 år, eller var det 2 år i utbildning?
Det var 2.
Ja. Och då är det Ålbergsgymnasiet igen?
Ja, eller Jättenäskolan hette ju det då, men det låg ju på gymnasiet i samma skola liksom.
Ja, den linjen här nu då, när du ändå hunnit med och varit ute och jobbat lite inom vården och det, och testat på och du har dratt in, tjänat lite pengar och så. När du kommer tillbaka här nu till gymnasiet här nu, känner du att du är mogen mer att nu vill jag läsa och...
Ja.
Och en utbildning.
Ja, så kände jag då. Jag var väl ingen jättestjärna så, men jag var ju över medel i alla fall på prov och så. Jag ville ju detta.
Ja.
Så att det stämmer.
Var det många tidaholmare som gick den här linjen samtidigt som dig?
Ja, det var några stycken. Och vi var faktiskt ett par som var, om man säger över 18 då. Så vi åkte inte buss då, utan vi var ett gäng tjejer. 5 stycken tror jag vi var. Som åkte bil då de här 2 åren till gymnasiet. Och det var rätt gött.
Ja, det är klart. Slippa bussen där varje dag i alla fall. Mm. När du väl tar studenten sen, Anna-Lena, då, hur stort är det liksom då efter ändå... Nu är det tredje gången gilt liksom.
Mm-hmm. Jo, det var bra. Det var ju inga problem med att få jobb. Men det var ju vikariat då, alltid eller så. Så att det fick man ju jobb direkt där på sommaren när man slutade skolan. Så då blev det här i stan på sjukhemmet. Det som är nuvarande kommunhuset då.
Ja, okej.
Det som vi kallar gamla sjukhemmet då. 2 avdelningar där. Så att där varierar jag lite på båda de avdelningarna och jobbar som undersköterska.
Ja. Här nu då, är det... Fanns det mycket jobb här och att välja på? Eller var det ett av de jobben du tänkte att det skulle vara bra att jobba vidare här nu med detta?
Ja, alltså det var ju åldringsvård då som jag kom in i. Och det är klart att det kanske man inte hade önskat i första läget. Men det var det jobbet som fanns, och det var en jättebra erfarenhet att vara där. Och få även arbeta tillsammans med erfarna personer som var involverade i den vårdkategorin så att säga. Så det var ju jättenyttigt. Men senare så byggdes ju både vårdcentralen och Solvik och allt detta. Och då kom det ju ut lite tjänster där också. Tyvärr fick man ju inga fasta jobb då. Det var svårt med fasta jobb på den tiden. Detta var ju liksom mitten på 80-talet då, kan man säga. Men ändå, jag fick tjänst efter tjänst eller vikariat efter vikariat på just hemsjukvården. Och det var jättekul, jättekul. Och vi var även, schemat låg så att man var inne och jobbade, tror jag, 2 veckor på mottagningen på vårdcentralen. Och så var man 4 veckor ute i hemsjukvård, vilket var ju oerhört kul. För då fick man ju jobba med det man hade lärt sig liksom. Med provtagningar och allt sånt här. Och Men det blev ändrat på det sen, vilket jag kan förstå, för det blev lite för rörigt för vårdtagarna ute och träffa så många olika personer, så att det gjordes om sen. Så då var jag bara ute i hemsjukvård.
Ja, men det måste ändå varit varierande jobb att jobba så som du sa, alltså för era anställda då, inne 2 veckor och sen ute 2 veckor. Mm. Men det är klart för dem ni träffade kanske blev
snurrigt. Ja, det blev snurrigt. Lite för mycket personal som kom och gick där.
Ja, vi kör en första paus innan vi studsar vidare och kollar vad mer för jobb du har hunnit bocka av. Så, då var vi tillbaka igen. Jobbet du har här nu då, vad innebär det och vad gjorde du på den här tiden då? Du sa mycket provtagningar och grejer, men ja. Mer.
det var en jättehärlig tid när man jobbade i hemsjukvården och man kunde besöka och kanske till och med stanna en stund hos vårdtagaren och dricka kaffe till och med. Och vi åkte ju i egna bilar liksom, och det kunde ju vara en bra bit utanför stan. Och ibland hände det ju till och med att man kunde sitta i trädgården och ta ett prov i armen. Och vi hade med oss alla de här grejerna, eller vad det nu var man skulle göra, lägga om ett sår eller så vidare. Så att man fick ju, i och med att man hade tiden lite mer, så fick man ju en annan kontakt med personerna man besökte. Och det var en frihet, och det var ju naturligtvis de här distriktssköterskorna som var jätteduktiga och delegerade mycket till oss undersköterskor. Så att därför så kändes det ju verkligen som man fick utöva de här grejerna man hade lärt sig då i skolan liksom.
Märktes det då mycket, jag tänker vissa var ju ensamstående eller hade förlorat någon eller så, märktes det att de uppskattade besöken, just det du säger, att det kanske fanns tid att kanske sitta ute och prata i alla fall en liten stund innan ni var tvungna att dra liksom, så det inte var tidspressat?
Nej, verkligen, det var ju jätteuppskattat såklart. Det är värde i det också på något vis. Det kan vara värde i läkning, bara en sån sak, men det är lite sorgligt att jag har förstått att det är ju inte alls på det viset nu. Och det handlar ju om både resurser och pengar naturligtvis. Och ja, så det är väl inte riktigt på samma sätt längre, även om det är kontakten och den fina liksom, ja, känslan finns ju säkert.
Ja, jo, det är klart. Mm. Vad, hur många år är du kvar på detta jobbet nu då? Skaffar du familj här eller vad ja, händer i livet?
Det är väl under den här tiden där som det både blir giftermål och familj och tre barn som kommer rätt så tätt med ett par år emellan där. Och då jobbar jag ju lite extra på helger och lov och allt sånt där emellan barna om man säger så. Ja. Så att det är väl kanske ett tiotal år totalt om man säger som jag håller på med det, med vården. Men sen är det väl så efter, ja, efter det sista barnet där då, 91, om man ska ut och jobba igen kanske där kring 92, då är det svårt med jobb alltså. Det är ont om vikariat inom vården, så det är stört omöjligt. Och jag vet att jag blir arbetssökande och söker, ja, alltså jag hittar två jobb i Tidaholm då och söka. Och det ena var ett lokalvårdare och det andra tror jag var på taxi i Tidaholm. Ja, i alla fall så det var
fanns
svårt.
Inte så mycket jobb i alla fall. Det var inte Marbodal och
nej.
Inga sådana.
Nej,
heller.
För jag var ju beredd att liksom jobba med det mesta. Så jag fick gå till Arbetsförmedlingen och hade turen att träffa på Kerstin Tuvesson som hjälpte mig lite grann, för jag hade sett en annons i den här tidningen Kommunalarbetaren. En liten annons längst bak, sista sidan, där det stod bli massör på en skola som heter Axelssons i Stockholm. Och då hade jag turen som sagt träffa på henne. Hon hjälpte mig så jag fick ett starta eget bidrag och utbildningsbidrag. Så att då blev det så, man fick fixa lite dagmamma och lite vänner och bekanta och släktingar som hjälpte till lite grann. För jag var rätt så mycket ensam med barnen. Så att det löste sig riktigt bra, så jag åkte och började studera i Stockholm på Axelssons till massör i första läget.
Vad grejer med massörer, jag tänker när du har gått utbildningen i Falköping och sen jobbat inom vården här nu, var det, skulle det kunna vara ett drömjobb eller var det att nu stod det på sista sidan och det var ont om jobb?
Ja.
Jag tänker du hade förmodligen hade du tagit vilket jobb som helst där då som du sa, men nu detta hör ju ihop med kropp och alltihopa vad du har läst tidigare och sånt.
Ja, men det gjorde det ju, och man var ju van vid att kanske vårda eller behandla människor, träffa människor och ja, sådär. Så den vanan hade man ju, och jag menar, hade tre små barn hemma, så man var ju vårdare hela tiden så att säga. Så att det kändes jättebra, och där börjar ju det här att gro såklart på att starta en egen praktik inom massage och behandling.
Ja, hur enkelt är det att få boende uppe i Stockholm här då när du kommer upp och ska gå utbildningen?
Ja, där hade jag ju också tur. Jag hade ju en kompis som bodde uppe i Stockholm på Södermalm. Så där bodde jag hos henne, eller hyrde in mig lite hos henne. Jättetrevligt var det. Och smidigt att ta sig just till Axelssons skolan som då låg vid Sankt Eriksplan. Så det var liksom gröna linjen från Medborgarplatsen och raka spåret.
Ja.
Så det var jättesmidigt och jättesnällt utav Annika att jag kunde husera hos henne ett tag där.
Mm. Ja.
Och sen hade jag ett litet uppehåll i utbildningen under 2-3 månader var det nog. Jag kände att jag kunde inte vara borta för mycket liksom ifrån barna. Utan då var jag hemma ett litet tag och sen åkte jag upp igen och fortsatte utbildningen till massageterapeut och lades det till lite små utbildningar i form av något som heter bindvävsmassage och något som heter energimassage som var lite poppis då. Så att då läste jag på det också.
Ja. Hur många var ni som gick den här utbildningen samtidigt som dig då? Var det mest tjejer, var det mest killar eller var det blandat?
Det var blandat, och det Axelsson är ju lite tyvärr kända för, åtminstone för att plocka in väldigt många elever. Så du vet, i den här klassen som jag började i där, så kanske det var 90 elever.
I en klass?
Ja, i en grupp alltså, kan man väl säga. De delade på dem, så vi läste mitt emot. En del hade teori och en del praktik då. Ja. Men så var det.
Det var många.
Jättemånga, och det var blandat tjejer och killar. Och jag var ju ändå 30 år när jag gick där uppe. Men jag var ju absolut inte äldst, utan det var väldigt blandat.
Ja.
Det var många yngre som kanske hade slutat gymnasiet och gick den här utbildningen, och flera vet jag åkte ut och jobbade på, du vet, såna här kryssningsfartyg och, eller såna här lyxbåtar. Ja. Eller åkte utomlands på något vis och arbetade.
Ja, var den här utbildningen då, men bara sammanfattar tiden uppe i Stockholm, var den så hög kvalitet som du trodde det skulle vara, eller var det för lätt eller för svårt, eller var det är en bra utbildning?
Ja, det var en jättebra utbildning, och det var inte helt lätt alltså. Det är ju rejäl anatomi och fysiologi och nervlära och basmedicin, och allting ingår ju i den här lite längre utbildningen faktiskt. Så att det var mycket plugg, och det är ju mycket latinska termer att lära in, kan jag säga. Och sen är det ju mycket träning, men just det här att lära sig var alla muskler sitter fast och vad de utför och hur man tränar dem och hur man stretchar dem. Och, ja. Så det är en, ja, tycker jag.
Det är en komplett utbildning.
Ja då.
Vi sa innan vi tryckte igång podden här nu, jag frågade vi pratade ju om yoga och den biten också där.
Mm.
Är det också någonting som kommer in i denna svängen, eller kommer det senare?
Det kommer väl lite senare, för jag började ju jobba som sagt då i min egna praktik när jag hade gått klart till massageterapeut. Och under den tiden i uppstarten så läste jag även en hel del småkurser i idrottsmedicin och i stretchlära, och jag var runt lite överallt på såna här idrottsmedicin vet jag läste i Surte för vad heter han? Karlsson, han har varit här mycket, han jobbar i Vänersborg och är jätteduktig på idrottsskador och så vidare, framförallt hur man springer, trampar och står. Han hade många utbildningar, och där köpte jag även elterapimaskinen som jag har än idag. Den är suveränt bra att använda i vissa behandlingar. Så att jag gick lite små utbildningar under den här tiden, och sen 98 så läste jag även något som heter mobiliseringsexamen. Det är något som alla sjukgymnaster har. Så man kan säga att det är avancerad stretchteknik tillsammans med lite mobilisering. Alltså att man lossar på låsningar och så vidare i ryggkotpelaren. Och byggde på även med en kiropraktikutbildning. En praktisk kiropraktikutbildning på en skola i Stockholm som heter Ackermansinstitutet. Det är en skola som en ortoped och professorer i kiropraktik har. Så att det hände innan yogan kom.
Ja, okej. Okay. Ja. Men då blir det mycket plugg här och mycket att lära in under de här åren.
Ja, det var mycket att utveckla sig med, kan jag säga. Men man upptäckte ju under resans gång också lite grann behovet av om det kom en patient eller en kund. Jag måste kunna hjälpa den mer, och det var väl så det föddes, det här med att bygga på med kiropraktiken. Så jag är inte legitimerad kiropraktor, utan jag är bara certifierad, diplomerad som det heter. Det är ren praktiska grepp, och då var man tvungen att ha allt det här bakom sig som jag hade då, med basmedicin och massageterapeut och allt det.
Ja. Vilket år startar du ditt företag, och vad döper du företaget till?
Jag startade 1995, och det heter Muskelenergi.
Hur kommer du på namnet? Eller satt du och bollade idéer där?
Ja, det var väl en process som värkte fram till slut, jag vet inte. Men det var väl det som bäst passade då. Och det får det heta liksom.
Ja, vad, när du väl drar igång företaget då, hur är det med just att folk på den här tiden, var det poppis att gå på behandlingar eller var det mest de som var lite halvskadade eller så som kom, eller kunde folk gå i förebyggande syfte eller?
Det var ju inte alls så vanligt att folk gick på massage, om man säger. Det kan jag ju inte säga. Och det var verkligen ingenting jag kunde leva på i starten. Det gick ju inte så bra i början. Utan man fick ju, jag vet, jag tryckte upp broschyrer och annonserade i Västgötabladet. Det var ju liksom innan alla de här sociala medierna som är oerhört hjälpsamma idag med marknadsföring. Men så att det är klart att det var, fick väl bli lite mun till mun där. Och i början var det ju inte alls behandlande så som jag höll på med. Utan det var väl mer skön massage, om man säger så.
Ah.
Och då jobbade jag även lite grann på kurort. Och jag var även på företag, både i Skövde och ute i vad heter det, på Gyllensvans där ute i Kättistorp till exempel. Så att jag åkte runt lite så i början också. Så det var inte bara på plats hemma som man masserade.
Nej. Men just när du har gått på aktier som kommer ut här nu, hur kul är det och hur stolt? Även som du säger att det är inte lätt att dra igång ett företag och den biten, men ändå att du har gjort den utbildningen och nu jobbar du med det du vill. Mm. Det måste ändå vara en självkänsla som växer.
Ja, absolut. Det kändes jättebra. Och precis som jag tycker innan, jag tycker det är roligt att kunna hjälpa människor. Alltså det är ju toppen om någon säger att det blir mycket bättre, jag har inte alls ont längre. Alltså det är ju en fras som berikar och stärker en.
Ja.
Verkligen, så det är jättekul. Jag jobbar ju även en hel del med idrottsklubbarna i stan under några år. Så jag var även på plats, vet jag, på Ulvesborg. Det var när Mats Falk var tränare. Han hjälpte till i mångt och mycket, Mats, med allt. Och så det var mycket sånt. Men det tar ju tid. Alltså det... Jag brukar säga att fotbollsspelare, fotboll är ingen sport, det är en diagnos.
Ja, okej då.
Skämtsamt.
Ja, precis.
Nej.
Om vi kör vidare då, när hoppar du ner och börjar på hälsocenter sen?
Jag var ju nere på den adressen där hälsocenter är nu, det var där jag startade upp, kan man säga, muskelenergi. Så efter ett tag när jag har varit där, efter några år, så flyttade ju det dit ett gym, hälsocenter, med tidigare ägare, Petra, som kom ner med gymmet. Och då började jag väl egentligen, jag hade mitt egna, men då började jag ju som instruktör i PAMP, som det heter framförallt, och lite core och yoga.
Ja, okej.
Så att på det sättet började det ju lite. Sen bytte det ju lite ägare efter några år. Och jag hängde med och fortsatte att vara instruktör där nere och massera i mitt egna företag. Men sen var det ju Bibban som tog över gymmet. Och då blev jag erbjuden en anställning. Och då la jag min praktik vilande. Och i den här anställningen så blev det ju fortsatt behandlingar och instruktörskap.
Ja.
Så att så var det.
Det blev många år hos Bibban och Torbjörn, eller?
Mm. Jag hade haft mitt egna i 14 år. Och sen var jag hos Bibban i 13 år, tror jag det var.
Ja.
Och där jag hade lite allt möjligt. Gruppträning, instruktioner, personlig träning och behandlingar, reception. Ja, det var
mycket.
Mycket, mycket blandning och väldigt, väldigt, väldigt roligt jobb.
Ja, det kan jag tänka. Du måste träffa att, även om du träffar mycket folk innan eller så, men just att göra de grejerna och så på ett gym och få alltihopa
liksom. Det är mycket kontakter och många som känner igen dig och uppskattar hjälp. Både när det gäller massagebiten, men kanske även träningsbiten och pusha. Och,
mm. Ja, men så är det ju. Det ena ger det andra och råd och tips fick man alltid ge lite grann efter varje pass nästan.
Ja, okej.
Okay. Ja, men det var jättekul.
Om en tar en fråga om gymmet där då, personligen för dig själv då, om du inte var instruktör eller någonting, utan bara skulle träna vad du vill, vad tyckte du det var roligast för dig att träna då?
Ja, det låter ju knasigt att säga att jag inte är någon typisk träningsmänniska, för att det låter ju konstigt att ha jobbat med det jag har gjort, men alltså jag tycker ju sån här allsidig träning har varit kul, och jag har alltid en känsla för träning med egen kropp, om jag säger så då. Core, rörlighetsträning, funktionell träning utan redskap, och det har jag väl alltid tyckt om. Med liksom, ja, ledning till yogan. För när jag börjar med yoga så, ja, det är så ultimat och det är så komplext. Och det liksom, man får med hela, det är så bra träning. Så att det är väl den delen som jag har gillat mest. Att röra sig med egen kropp på något vis.
Tror du att folk som lyssnar nu och folk som, ja, men alltså yoga är ju ändå, det har ju funnits med länge och varit med på tv. Och det, tror du att folk tror att det är enklare eller svårare än vad det ser ut, om man säger så då? Att de tycker att det är ingen tränare. Ja. Mm. Är du med på vad jag menar?
Ja,
och så
jag
skickar
förstår.
Jag iväg IFK eller GIFs A-lag bort till dig, och så får de vara med dig på yoga en gång, får vi se sen då. Vad de, ja, men typ. Mm.
Det finns ju så många olika varianter utav yogan, men än idag tror jag att många tror att man ska slå knut på sig själv och stå på huvudet och sitta med benen i kors och mumla. Men så här är ju inte riktigt. Och den yogan som jag började med 99 när jag gick min första yogautbildning, den kallades ju för power yoga. Så det är ju en väldigt dynamisk och rörlig form av yoga. Men det var där också jag liksom fick känslan för det jag nyss sa då, med att kroppen är ju fantastisk. Och det finns ju till och med, jag vet att min lärare sa det, att det var en man i USA som faktiskt hade vunnit en body fitness-tävling bara genom att hålla på med power yoga. Jag vet inte om det är sant, hon sa det.
Ja, men det, jag tror du har rätt i det du säger också, för det är många som tror att du behöver använda alla vikter och alltihopa, men jag tror du kan träna, även de som inte går på gym som skulle träna hemma, säger vi, de skulle nog kunna träna extremt mycket bara med sin egen kropp och använda den som motstånd liksom.
Absolut, och det, just poweryogan var ju som jag säger, alltså man blir ju jättesvettig, så det är ju väldigt metabolism som drar igång med den formen. Det startar ju jag en hel del grupper i här sen typ år 2000-2001 någonstans här i stan. Och det var ju populärt. Jättepopulärt. Och att det heter power yoga, det kom ju självklart ifrån USA. Det skulle väl locka då personer kanske egentligen att pröva yoga inom träning och gymbranschen mer. Så att det tog bort det här så kallade flum, uttrycket kanske kring yoga. Samtidigt så kände man ibland att det också kunde skrämma, power yoga. Det är nog för jobbigt för mig liksom. Så att det började jag, eller vi, plocka bort sen. Så vi bara kallade det för yoga. Och sen för 13 år sedan någonting, då gick jag ytterligare, jag har gått många yogautbildningar, men då gick jag en utbildning, fick genom hälsocenter, och där drog vi igång också sen något som heter yin-yoga, och där har vi ju den yogaformen som jag tror nästan är populärast i Sverige idag. Det är en lugnare form av yoga kan man säga, där man sitter, ligger i positioner i under lång tid, kanske till och med upp till 4-5 minuter, eller rör sig på på olika sätt. Så att det är lite mer tanke på det, om man säger. Så det är inte riktigt så ansträngande. Och det passar i princip alla. Det är en väldigt behaglig yogaform. I've been staring at the coastline, thinking of every choice I made to leave me here right now. Standing on solid ground. And I've been hiding in the shadows, wondering if I'm on the right road, someplace I've never been. Is this how it all begins? Oh, 'cause I've got my best suit on and I'm ready. I've got my sleeves rolled up and I'll be on my way. While my heart's thumping, bum, 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 you're gonna see me ride. Yourself off again. Oh, 'cause I've got my best suit on and I'm ready. I've got my sleeves rolled up and I'll be on my way. While my heart's thumping, bum, 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 you're gonna see me ride. You're gonna see me ride.
Tiden springer iväg idag också, men innan vi avslutar nu måste vi ta lite nutid nu då. Vad gör du nu idag?
Ja, nu har jag sedan ett halvår tillbaka startat upp muskelenergi igen i egen regi och har faktiskt en praktik hemma i min bostad i källaren. Egen ingång, så det är smidigt att hitta dit. Och jag har även lite yogakurser igång. Så att jag har backat tillbaka lite grann till min bas, eller man ska säga, mitt ursprung.
Ja.
Och ja, tycker att det känns jättebra. Det kändes kul att starta upp igen och det funkar jättebra. Och, så jag är ett bra läge i livet. Jag bor och är gift med Jörgen och jag har 4 barn och 4 barnbarn och 1 barn på gång. Och ja, så det känns så jättekul och det är så härligt med tidaholmare och människor som jag har träffat förut både i träning och i behandling, att uppskattar och vill komma och de gynnar och när man startar upp någonting sånt. Det är jättevärdefullt och det är alltid, alltid trevligt och kul att träffa nya människor, träffa gamla människor, ja, eller gamla vänner. Så att det känns riktigt bra och det är väl liksom min vision nu att ja, hålla på och jobba på det här viset. Det har varit en toppenuppstart. Jag har fullt upp att göra och yogan rullar på. Och just det här med att upptäcka, och det har jag ju märkt under de här åren som långt över 20 år som jag har hållit på med yoga här i Tidaholm, att det har ju ökat. Människor vågar komma och pröva yoga. Så att det passar alla som sagt. Det är bara att anpassa. Vi är så olika så att man kan inte bara köra en stil rakt över utan...
Vad kunderna som kommer till dig då på muskelenergi, om vi tar den biten innan vi tar lite om yoga där, men vad är den typiska kunden? Är det en man eller en kvinna? Är han 50 eller är han 60? Och vad har han gjort?
Ja, alltså jag tycker nog att det är lite, alltså kanske lite övervägande kvinnor, men ja, det är markant i så fall. Den som kommer till mig har ju regel ont någonstans då tyvärr. Eller har skadat sig, vritt till sig i ryggen. Eller om det är ryggskott eller ischias eller spänningar eller låsningar. Eller ja, sådana saker. Det är väl den typiska. Jag har märkt en skillnad under de här pandemiåren faktiskt. Och då, det har mest varit kvinnor som har jobbat hemma. Och då är det ju övre delen av ryggen, om man säger axlar, skuldre, nacke, som har fått lite extra stryk. Kanske inte har sin vanliga kontorsstol eller höj- och sänkbart skrivbord, eller jag vet inte. Det finns många som har perfekt sånt hemma också. Men teorin är väl att är man på en arbetsplats så blir det automatiskt lite mer pausar, att man reser på sig. Och går och kanske fikar eller ja. Och hemma så kör man på bara. Då sitter man och jobbar länge, länge. Och då blir det lite statiskt.
Ja.
Spänningar.
Du nämnde pandemin här nu. Liksom om man ser framåt nu. Eller om du ser vart vi är idag nu. Om vi ser rakt överlag på samhället. Unga, gamla och medelåldern. Om vi säger så. Tycker du att en vanlig svensson rör sig tillräckligt nu mot förr, om man säger så, eller är det skillnad?
Jag tycker det är lite svårt att säga. Spontant skulle jag väl säga att vi rör oss alldeles för lite egentligen överlag. Men samtidigt har ju man läser ju dagligdags om hur nyttigt det är att röra på sig. Och det har ju alla fått till sig. Eller om man går 20 år tillbaka så var det ju inte riktigt så. Det tror jag inte. Så överlag så rör sig väl alla mer. Men kan nog röra på sig ännu mera.
Ja.
Tror jag. Det är trots allt mer arbeten som är lite stillasittande. Och även industrijobb är ju mycket... maskiner och robotar och sånt som sköts mer stillsamt, om man säger så. Kontorsjobb förr i tiden till exempel, det var ju ändå att resa på sig och gå till skrivaren och resa på sig och ta ner en perm kanske. Nu, det är så statiskt nu.
Ja.
Så därför så behöver nog alla röra på sig mera.
Ja.
Och jag brukar sticka ut hakan och säga att rörlighetsträning är nästan bättre än styrketräning. Då får jag nog på mig en hel del styrketränare där nu. Men åtminstone bör de gå hand i hand. För trots allt, om man styrketränar mycket så blir ju musklerna ändå lite stelare. Och då skadar det inte med rörlighetsträning. Så rörlighetsträning, yoga.
Ja.
Och ja, röra på sig helt enkelt. Och belasta kroppen.
Ja. Om vi tar lite om yoga då, vad är det för folk som går på yogan då?
det är ju alla möjliga. Men jag skulle ju inte säga att det är jättemycket ungdomar, det kan jag nog inte säga, utan det är nog faktiskt lite äldre och medelålders. Tyvärr, det är några få som upptäcker som är yngre, men det prioriteras nog annan träning, tror jag. Annars är ju yogan som bra komplement till det mesta, skulle jag säga. Yogan är ju både styrka, rörlighet, balans och flexibilitet. Och framförallt andning. Och den där andningen, den är ju suveränt bra att träna lite extra på i de flesta aktiviteter, skulle jag säga. Så att det är nog mest lite äldre som brukar smyga in på yoga, på yogan.
Ja, men om vi tar de som lyssnar nu då, om det skulle komma 8-10 tjejer, killar, skulle du starta upp en grupp då för yngre?
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Gärna.
Ja, då är det bara att höra av er till Anna-Lena så får ni dra igång ett gäng där. Det vore skoj och... Alltså som du säger också, det behöver ju inte bara vara för äldre. Och det gynnar ju allt annat också.
Verkligen. Till exempel om vi tar någon idrottsklubb eller någonting. Man kan ju ha det som att pröva på grej vid något tillfälle, vid någon uppstart eller något sånt. Det är ju aldrig fel.
Nej.
Känna lite på att det är inte så flummigt. Och jag vill väl kanske lägga till det att den yogan som jag har, för man sätter ju som yoga... instruktör eller yogalärare, så sätter man ju sin egen approach på stilen man har. Och jag nördar inte in i för mycket filosofi kring yogan, utan jag ser den väl mer som en fysisk aktivitet att få återhämtning och avspänning och släppa på spänningar i kroppen.
Ja, okej. Okay. Om vi ser... framöver nu, du sa det med familj, barn, barnbarn och den biten. Liksom, hänger ni mycket ihop, familjen?
Ja, det försöker vi göra. Vi har ju de vuxna barnen, så att säga. Det är två utav dem, de bor i Stockholm. Så det blir ju mycket att vi åker och hälsar på. Och de kommer hit så ofta de kan också. Jag har mellangrabben, han bor i Timmersdala. Sin familj, de träffar vi lite oftare. Och sen har vi ju våran lilla Stina hemma som är 16 år och det är så himla kul. Så att hon håller en lite igång och ja, man hänger med i den ungdomssvängen på det sättet lite.
Ja.
Det är kul.
Vad i sommar, nu har ni några planer, du och Jörgen och Stina, vad ni sitter på eller så ni drar med alla någonstans eller?
Ja, jag har ju en sån här liten födelsedag förestående här som man helst inte vill prata om. Men vi ska försöka och träffa allihopa här nu fram i vår i alla fall och umgås lite. Sen vi har ju, jag och Jörgen, vi har en villavagn ute i Lysekil som vi åker till när det finns möjligheter. Och det är ju jättehärligt att vara ute i Bohuslän och det gillar jag att vara och gå och vandra. Det finns så mycket härliga vandringsleder där ute. Kring hela västkusten.
Ja.
Så det gillar vi. Stina går ju på gymnasiet. Alltså det är en tid med mycket kompisar och så vidare. Vi får se om hon vill följa med.
Ja.
Gamla mamman och pappan.
Det är på gränsen nu.
Ja, så är det.
Du sa stort tack Anna-Lena för att du ställde upp och ville vara med i podden. Jag önskar fortsatt stort lycka till både med muskelenergi och med yogan. Och så hoppas jag ni lyssnare som är intresserade oavsett om det är muskelenergi eller om det är av yogan att ni kontaktar Anna-Lena så kommer ni säkert komma överens om något bra.
Tusen tack.
Så, det var allt för denna veckan. Lördagen den 25 februari är det humorfest på Fyranhuset i Tidaholm. Då kommer Nissa Hallberg och Kristoffer Färnis och bjuder på grym stand-up. Detta håller på från 19.30 till 21.30. Klockan 22.00 öppnar dörrarna till Drängarna. De spelar också på Fyranhuset den här kvällen. Det kommer bli en grym kväll på Fyranhuset. Biljetter till båda arrangemangen hittar ni på Tixter. Varmt välkomna till Fyranhuset i Tidaholm.